lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Romarbrevets fjärde kapitel. Hela avsnittet handlar om rättfärdiggörelse genom tro. I förra kapitlet såg vi doktrinen. Paulus fastslog mycket klart att människan är en syndare. Sedan avslöjade han att Gud bereder en rättfärdighet för syndare. Och rättfärdiggörelsen genom tron blev förklarad. Och nu vill han illustrera den här sanningen genom två exempel från det gamla testamentet. Det är Abraham och David. Det är väl knappast några andra personer som är så aktade i Israel av personerna från det gamla testamentet som just Abraham och David. Abraham var ju stamfadern till det hebreiska folket och David var deras största kung. Och nu använder Paulus de här två aktningsvärda personerna som illustrationer för att slå fast det han har sagt i kapitel 3. Att det är full överensstämmelse mellan lagen och evangeliet, även om de representerar två fullständigt olika system. Lagen motsäger inte evangeliet och evangeliet motsäger inte lagen. Och likaväl är lagen och evangeliet två motpoler, men de hör ihop som motpolerna i en magnet. Och även under lagen, ja till och med före lagen, så var tro det enda som Gud frågade efter. Abraham levde ju innan lagen blev given och han blev rättfärdiggjord genom tron. David levde under lagens tid och han sjöng om rättfärdiggörelse genom tro. Så Paulus presenterar inte någon ny eller främmande doktrin som annullerar eller upphäver det gamla testamentet och därmed skulle lämna juden mitt ute på livets hav som om de bara skulle hålla i ankaret istället för att sitta i livbåten. Paulus visar att Abraham och David satt i samma räddningsbåt som han nu erbjuder sitt folk idag och som heter rättfärdiggörelse genom tro. Lagen var pedagogen som tog människan under lagen vid handen och ledde honom till Herren Jesus Kristus. Och nu ska vi i de fem första verserna i Romarbrevets fjärde kapitel se att Abraham blir rättfärdiggjord genom tron. Romarbrevet kapitel 4 och vers 1. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Det handlar alltså om vad Abraham har uppnått efter sina naturliga förutsättningar genom det han har gjort. Och svaret kommer direkt i vers 2. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Abraham har inte något som helst att berömma sig av inför Gud. Om han skulle ha något att berömma sig av inför människor, så förändrar det inte något i förhållandet till Gud. Evangeliet utesluter all egen berömmelse och stadfäster lagen som vi minns från förra kapitlet. Och det visste Abraham gott. För det som Abraham åstadkommit i egen kraft, det gav inte orsak till berömmelse men till skam. Som till exempel när han ljög och sa att hans hustru Sara var hans syster. Han hade ingenting att berömma sig av. Ja, men vänta nu, säger du. Han handlade ju rätt när han nekade att motta rikedom från Sodoms kung och när han offrade sin son. Men då svarar Paulus om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han ju något att berömma sig av, men inte inför Gud. Det var de som menade att Abraham hade goda gärningar som räknades inför Gud. Faktum är att Abraham var full av goda gärningar. Men det sensationella och det uppseendeväckande, det var att upptäcka att dessa gärningar var inte grunden som hans frälsning vilade på, utan bara resultatet. Det var frukten av frälsningen. Frukten av att vara rättfärdiggjord genom tro. Så det är inte någon motsägelse mellan Jakob och Paulus när Jakob i Jakobs brev kapitel 2 och vers 21 skriver: Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? De gärningar som Jakob beskriver är inte köttets gärningar under lagen, det vill säga laggärningar, eftersom Abraham inte var under lagen. Men det var trons gärningar. Abraham trodde Gud och han bar fram Isak. Men Isak offrades inte eftersom Gud stoppade honom, för det var inte rätt. Jakob och Paulus citerar ju samma vers. Abraham trodde Gud och Gud räknade honom det till rättfärdighet. I Första Mosebok 15, vers 6 står det: Och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. I Jakobs brev kapitel 2, vers 23 står det: Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Och Romarbrevet 4:3 säger: Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och här talas det inte om att rent intellektuellt hålla det för sant, men om ett hjärta vars blick vilar på Gud och som också litar helt på det han säger och handlar därefter. Den som tror blir alltid en ordets görare. Nerwell uttryckte det så här: Det var inte Abrahams ära eller Abrahams merit att han trodde på den trofaste Gud som aldrig ljuger. Den äran, den var Guds. När Abraham trodde Gud, så gjorde han det enda som människan kan göra utan att göra något. Gud kom med uttalandet, löftet var Guds och det var också Gud som uppfyllde det. Abraham trodde i sitt hjärta att det var sanning det Gud hade sagt honom. Det var ingen prestation. Abrahams tro var inte en handling, men en hållning. Hans hjärta bortsåg helt ifrån sig själv. Och hans blick var endast riktad mot Gud och hans löfte. Och därmed stod Gud fritt och kunde uppfylla löftet. Tro var inte något Abraham presterade, och det var inte heller en förändrad karaktär eller en förändrad natur hos Abraham. Han bara helt enkelt trodde att Gud skulle genomföra vad han lovat, nämligen: I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, som det stod i Första Mosebok 12. Abraham trodde Gud och Abraham blev tillräknad Guds rättfärdighet. Gud förde in på Abrahams konto det som Gud hade gjort, blev räknat som Abrahams förtjänst därför att han trodde Gud. Romarbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte som nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Och här säger han helt enkelt att den ogudaktige som tar sin tillflykt till Guds löften, han får sig tillräknat allt det som löftena innehåller. Ja, men säger du, frälser han inte goda människor? Då svarar jag, nämn en som är verkligen god. För här talar jag inte om min måttstock eller om dina krav, men jag talar om det krav Gud ställer till människan. Och efter Guds måttstock så är detta facit, som det står i Romarbrevet 3:10. Ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Och om du menar att det finns någon människa som i sig själv är god eller rättfärdig, så gör du Gud till en lögnare. Och jag måste bara säga till rakt ut att jag tror inte dig, jag tror Gud. Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Så kan du ju bedöma vem jag borde lita på. Abraham trodde Gud, och det blev räknat honom till rättfärdighet. Vers 6. Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. David levde under lagen. Det gjorde inte Abraham, eftersom lagen ännu inte hade blivit given på Abrahams tid. Mose lag kom ju först cirka 400 år senare. Men även om David levde under lagen, så kunde han aldrig bli frälst under lagen. Därför beskriver David den välsignelsen att den människa är salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. För David hade inga gärningar. De gärningar han hade var onda. Och därför behövde även David den rättfärdighet som är totalt och helt skild från gärningar. Nämligen rättfärdigheten som man får efter en helt annan princip, av nåd genom tro. Vi läser vers 7 och 8. Saliga är den vilkens överträdelse är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Det här är ett direkt citat hämtat från den 32:a psaltarpsalmen, som tillsammans med den 51:a psalmen är Davids starkaste botsalmer. De här verserna är ett resultat av Davids stora synd och hans bekännelse och den rättfärdighet som Gud tillräknar honom. Överträdelserna är förlåtna. Ordet säger att Gud tillräknar oss något som vi inte har, men som Gud ger oss i kraft av Jesu försoningsverk för våra synder. Det är det rättfärdiggörelsen egentligen är. Att du blir tillräknad Guds rättfärdighet och inte längre tillräknad dina synder och överträdelser. Och det sker utan gärningar. Vi får det för intet genom tro på Jesus Kristus. Som Natan hade sagt till David i Andra Samuels bok kapitel 12 och vers 13. Så har också Herren förlåtit dig din synd, du skall inte dö. Samtidigt så hade David själv fastställt straffet när han som svar på Natans berättelse sa att den rike skulle ersätta den fattige mannens lamm fyradubbelt. Vi repeterar från andra Samuels bok 12, vers 5 och 6. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta, och lammet ska han ersätta fyradubbelt, därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Fyra av Davids barn blev också dödade. Det första barnet med Batseba, Amnon hans förstfödda, Absalom och Adonja. Sorg och svårigheter och konflikter följde David efter hans syndafall så länge han levde. Men Davids syndaskuld blev inte satt på hans räkning, eftersom en annan hade burit den för honom. Inte undra på att han säger: salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Romarbrevet kapitel 4 och vers 9. Gäller denna saligprisning endast det omskurna eller även det oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. Här återvänder Paulus till Abraham för att visa att rättfärdiggörelsen är universell. Den gäller alla. Eftersom David hade talat om den glädje som människan under lagen hade i kraft av förlåtelsen, så var judarnas svar att David tillhörde ju det omskurna, och endast det omskurna kunde då förvänta denna förlåtelse och glädje. Därför återvänder nu Paulus till Abraham för att visa att Abraham blev rättfärdiggjord innan lagen och omskärelsen blev given, alltså innan Abraham blev omskuren. Vers 10. När blev den tillräknad honom, sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Gud gav löftet till Abraham, och han trodde Gud. Innan Gud gav honom omskärelsen som ett yttre tecken. Abraham fick inte rättfärdigheten från Gud genom omskärelsen. Den var bara det yttre tecknet på något som han redan hade fått genom tron. Allt Abraham hade var Guds löfte. Gud hade sagt det. Abraham hade inte något annat än Guds ord, och han trodde det. Vi läser vers 11 till och med början av vers 16. Han tog emot omskärelsens tecken och bekräftelse på rättfärdigheten genom tron, och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till de omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tron. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är ju tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro. Abraham blev rättfärdiggjord endast genom tro, utan gärningar. Och Abrahams gärningar stadfäste att Abraham trodde Gud. Vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Det fanns inte några yttre förutsättningar att räkna med. Han såg ingen möjlighet. Allt han gjorde var att lita på Gud. Det är det viktigt att lägga på minnet. Vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Tvivel är inte detsamma som otro. Otro betyder att vända sig bort från Guds löfte, att inte inse sitt behov av det och inte vilja ta emot det. Tvivel, det är att gärna vilja tro men inte kunna. Men tvivlet är inte något hinder för dig. Om du bara trots tvivlen håller dig till Guds löften. För den som håller sig till löftet, han tror på det. Tron växer, tron styrks när vi håller oss till Guds löften. Och då är det inte frågan om hur omöjligt det ser ut. Men frågan är, vad har Gud sagt? Vad säger Guds löfte? Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Eftersom Gud är sann, men jag en lögnare, så vill jag tro mera på Guds löften än på mina egna tvivel. Jag vill inte längre hålla fast på mina tvivel. Jag vill hålla fast på Guds löfte. Jag tror Gud. Och jag håller mig till ordet som säger att den som tror blir tillräknad Guds rättfärdighet utan några gärningar. Gud vare lovad, min själ är frälst i kraft av blodet, ja blodet. Nu kan du bjuda mig vad som helst, jag väljer blodet. Min svarta dräkt blir en snövit skrud och jag står helig och ren för Gud i kraft av blodet, ja blodet. Abraham var inte delad, han var helhjärtad. Det är det som sägs här. Han lyfte blicken över jordens grus, upp över alla de yttre omständigheter och fäste sin blick på Guds löfte. Vi läser kapitel 4, vers 21 och 22. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Gud hade givit Abraham löfte om en son. Vi kan säga, Gud hade lovat att uppväcka en son till liv ifrån dödens grav, från Saras döda moderliv. Det trodde Abraham på, och det räknades honom till rättfärdighet. Och Gud lovar evigt liv åt alla dem som tror att han uppväckte sin egen son ifrån Josef av Arimateas grav där han hade blivit lagd, från dödens rum till uppståndelse och evigt liv. Och vi läser verserna 23 till och med 25. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Det säger Guds ord, och det kan du lita på. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga tack för mig. Men läs gärna Romarbrevets 4:e kapitel än en gång, och säg till dig själv att det här, det skrevs inte bara för Abrahams skull, utan det skrevs även för mig. Därför vill jag också läsa det. Därför vill jag tro det. För Gud är sann, och honom kan jag lita på. Och med det säger jag på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 10368 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.